dags för avsnitt 303. Ett nummer som förpliktigar. 1981 lanserade musiktillverkaren Roland en liten låda som skulle kunna ge ett baskomp till gitarrister. De kallade den för TB-303. Tillsammans med trummaskinen TR-606 var det allt en gitarrist skulle behöva för att kunna lira själv utan massa jobbiga bandmedlemmar. TB-303 sög såklart som kompmusiker och hamnade på begagnatmarknaden, och där fiskades den upp av slynglar som producerade elektronisk musik i Detroits förorter. Och TB-303 kom med åren att bli kärnan i teknon, i acidhousen, i klubbmusiken och ja, faktiskt i podcasten Obiter Dictums signaturmelodi. Oddpod, avsnitt 303, tillbaka på banan med mig, Billy Rimgard, och Tobias Nordström.
Hallå. Du nästan en sån här inledning som klippt och skuren. Vad hette han? Anders Wermelin. Vad hette han? Han som hade
Stefan Wermelin.
Stefan Wermelin. Livet är en fest dokumentärserien, va?
Ja. Jag gjorde ju faktiskt uppföljaren. Festen fortsätter. 10 avsnitt.
Ja, ja. Bra, fick du in det.
Jag försöker bära fanan.
Den var väldigt bra, dels var Livet är en fest bra, men sen var också Festen fortsätter väldigt bra.
Tack!
Det känns som ett sånt här, framförallt då Livet är en fest, som så här gamla public service i att man tar ett ansvar. Om vi ska berätta popmusikens historia, då gör vi det ordentligt. Jag tänker att så här, man lånade garanterat ett blad från BBC och den här serien, heter den Dancing in the Streets?
Ja.
Som ju var otrolig. Det var ju en tv-dokumentärserie då, medan Livet är en fest var en radiodokumentärserie. Men ja, det är kul. Fan, nu blev jag sugen på att lyssna om det där. Ja, skitsamma.
Det kändes verkligen när man gjorde Festen fortsätter att så här, det här är det sista, liksom, det här är den sista sån serien som vi gör. Och hittills så har de ju inte gjort någon annan sån. Så att det var lite vemodigt också. Mm. Också så här deppigt när man så här, om man kollar lite äldre artister, så finns det ju massa program i radioarkivet om dem. Medan kollar man så här Veronica Maggio, då har hon på sin höjd varit med i så här morgonpasset och snackat kläder typ. Och det är lite om, det var en studie i hur musikbevakningen generellt också har försvunnit när man letar material.
Jo. Så är det ju. Med det sagt, så jag tyckte ju till exempel i höstas kom ju den här SVT-serien Hiphopens pionjärer, som handlade om de liksom första stegen för svensk hiphop. Eller ja, det var väl från, vad ska man säga, 80-talet till typ 00-talet ungefär. Som ju var också väldigt bra och väldigt så ambitiös. Så att det görs ju fortfarande, men du har ju rätt i att det blir ju mycket, mycket mer sällsynt. All storytelling nu är bara så här, vad heter det, man hoppar av Spotify eller inte, typ.
Så jävla munter comeback från oss!
Härligt!
Kommer tillbaka, öppnar med att säga att allt är över. Tack för oss, godnatt!
Men när vi ändå håller på med dåliga nyheter då, så kan vi ju passa på att skicka en krya på dig hälsning till Ted Kaczynski, alltså Junabombaren. Som det verkar som att han har, vad heter det, vad säger man på svenska? Terminal cancer, alltså. Det är ingen bra prognos.
Obotlig cancer.
Obotlig, ja, han är på väg att dö. Vad skrattar du åt?
Men Unabombaren, han var ju något på spåren ändå, var han inte det?
Jo, men det är också så här, det är lätt att tycka om Unabombaren för att han inte fick massa följare. Alltså så här, det är klart att det var vidrigt att han, vad heter det, skickade bomber och folk blev skadade och annat. Men jag menar så här, men som ideolog var han ju intressant på flera sätt. Och det är liksom på något sätt när han inte, alltså jag tänker så här, Breivik är ju också en vidrig terrorist som dödade många, många fler än Ted Kaczynski, men i Breiviks fall så känns det som att Breivik är ju en del av en större liksom global högerextremism på ett sätt som liksom, medan Ted Kaczynski är ju mer den här vad ska man säga, enskilda kufen. Visst att så här, det finns massa människor som har liksom inspirerats av hans idéer och så vidare, men det är ju inte den här det är inte de här riktiga ringarna på vattnet, terrorismen från Unabomberen. Därför känner jag liksom så här, på något sätt i min mage så har jag mer, är jag mer okej med Ted Kaczynski på något plan.
Jag är väldigt nöjd här, apropå Unabomber-mentalitet, så deklarerade jag ju här hur jag hade loggat av alla sociala nätverk och sagt upp min Spotify och så vidare. Medan vi var borta här, då blev det väldigt inne att hoppa av sin Spotify. Så jag känner att man, även när man försöker vara i utvecklingens bakkant, så är man ändå i framkant. Det känns bra.
Ja, men det, är också, det finns ju också någonting väldigt, väldigt... vad ska man kalla det? Ironiskt är fel ord, men det är någonting väldigt märkligt i det här när folk ska liksom hoppa av Spotify i då kölvattnet på Neil Youngs attack på Joe Rogan och allt vad fan det var. Och så liksom då bara säga, ja, någon som ser man liksom statusuppdateringar som är så här, någon som vet hur man flyttar sina spellistor från Spotify till Tidal eller Apple Music. Alltså det är liksom bara så här, man skiftar bara storbolag. Det är så här, det är inte som att så här, jag går tillbaka till att bränna MP3-or, utan det är fortfarande att man ska sätta sig i knä på någon annan bara. Även Neil Young själv liksom så här toppade ju det här med att nu tar jag bort min musik från Spotify, eller nu blir min musik borttagen från Spotify. Här kan ni lyssna på mig istället, länk till Amazon. Så här, det finns ju någonting i den här, det är liksom så här en motståndsrörelse som inte gör något motstånd i princip. Det är väldigt spännande. Men det ska sägas med Ted Kaczynski-nyheten att det är inte 100% bekräftat än att han faktiskt har obotlig cancer. Det har postcirkulerat ett brev, eller en bild på ett brev, ett handskrivet brev på olika sidor på nätet den senaste veckan, där då en brevkompis till Ted Kaczynski har fått ett brev som påstås vara från Ted Kaczynski då, där han skriver att han har svår och långt gången cancer. Det som finns som liksom bevis som stöder det här är att i december i slutet på förra året så flyttades Kaczynski från sitt fängelse till en annan anstalt där då det finns en stor medical unit, och han flyttades framförallt till den här medical uniten. Och det här då är samma medical unit som även Joe Exotic, alltså Tiger King om du minns honom, flyttades till när han fick cancer i fängelset. Så att det, vad heter det, verkar vara liksom det den används för. Det är väl en, och när han flyttades dit så gick man inte ut och berättade vad det var för sjukdom han hade, men det här är väl då en indikation på att det kan stämma, det här brevet.
Ja. Har det hänt något annat sen sist?
Nej, jag har kollat på, vad heter det, OS ganska mycket. Jag är uppe på nätterna med min nyfödda son en hel del. Och då blir det ju OS. Man gladdes ju ändå över Big Air-finalen när de liksom så här hade byggt upp den här Big Air-rampen som åkarna hoppade på mitt i ett kinesiskt industriområde. Det cirkulerade ganska mycket bilder på det, man såg den här, det var liksom bara ett stort grå massa. Och sen mitt i det en jättesnöramp som liksom bredde ut sig. Många sa att det var ett kärnkraftverk, men tydligen då så är det någon slags nedlagd stålindustri som lades ner inför OS för att, det var så smutsig luft. Kina har ju problem med väldigt, väldigt mycket luftföroreningar. Och då inför OS då så lade man ner några av de värsta industrierna. Och så istället då så gjorde man om det här stålverksområdet till någon form av så här hipsterområde med konstutställningar och annat. Men det är ändå härligt att se, Big Air-hoppare komma flygande inom luften. Och sen är det en sån här klassisk grå silo i bakgrunden liksom. För dig då?
People of late capitalism.
Ja, verkligen.
Jo, vad har hänt med mig? Inte så mycket. Jag tränar på mina Trackmania skills. Det går bra. Jag tänker att det kan vara liksom någonting man kan få känna sig lite bra på när man ser. Ja.
Du går ju tankar att köpa en speldator, vet jag.
Mm. Jag har lite problem på banorna när det går väldigt fort, för då orkar inte min laptop rendera riktigt. Och jag tänker att det kanske är delvis en materialsport det här.
Så kan det vara.
Fast jag har ju fallit för, det finns ju olika olika underlag i Trackmania, som då är ett bilspel så att säga. Och det finns, banorna kan gå över asfalt och över gräs och över dirt och sådana saker. Men så finns också underlaget is där man typ inte har något grepp alls. Och alla hatar is för ingen har lärt sig älska det, typ. Men jag älskar att köra på is. Och det finns en liten klick med människor som har en Discord som heter Ice Gang, som älskar is. Och det är väldigt bra att jag har liksom fallit för det, för att de banorna går ju väldigt mycket långsammare eftersom man inte har något grepp, och det krävs en väldigt speciell teknik eftersom i en kurva, om man styr, så åker man ju bara rakt fram. Så det handlar mycket om att svänga på bilen 90 grader, gasa liksom i motsatt riktning för att kontrollera långa ice slides och sånt. Och jag tänker att där har man ändå en ganska skön nisch att bara spela isbanorna.
Jag gillar att du kände att det var för mainstream med Trackmania, så du var tvungen att välja liksom en smal väg genom det här spelet.
Mm.
Jag uppskattar det.
Verkligen. Sen har vi fått post också. Vänta lite, så ska jag gå och hämta kuvertet.
Jag gillar att vi inleder det här avsnittet med att prata om handskrivna brev från Ted Kaczynski och brevbomber.
Ja.
Så ska du hämta ett paket. Ja.
Det här är alltså en klassisk sån Postnord small, det blåa kuvertet.
Giffy på sig, eller vad?
Ja, exakt. Och så är det noga min adress textad på framsidan så här med tydliga, nästan lite delikata versaler. Och sen står det på baksidan. Och avsändare. Kommando John T.
John, long time no see.
Jag har sprättat det. Och det finns nästan ingenting här i. Förutom USB-sticka.
Missigt.
Så vi har en ny USB-sticka från John T. Chance. Jag har inte stoppat in den. Jag vet inte vad det är. Jag funderar på om jag skulle göra det nu, när vi bandade. Men förra gången så undvek vi det av säkerhetsskäl, för man ska inte plugga in okända USB-minnen. Då kan man tänka så här. Ja, men John T. Chance, det är en ny leverans. Den här gången är det ofarligt. Men det kan ju också vara så att någon ser sin chans här, no pun intended, att komma med, det är en perfekt social engineering, att få de där snubbarna som gör podden att entusiastiskt plugga in USB-minnet när det kommer från John T. Chance. Man behöver bara lyssna på podden för att veta att man har den ingången i våra datorer. Så frågan är, du som hade en säker miljö att titta på det här i tidigare, ska jag skicka över den här till dig?
Skicka över den, så kopplar jag in den i min AirGap-lösning här.
Ja. Så får vi se vad det är på den då, nästa avsnitt helt enkelt.
Ja, jag gillar det. Bra cliff också. Mysigt. Jag blir lite orolig om det nu är från den verkliga John T. Chance. Om det är från John T. Chance, så att vi är ju liksom inte ens klara med Noir-cirkeln. Och vad väntar nu, så att säga? Är det ett nytt projekt som kommer ta 2 år till?
Mm.
Det vore kul såklart, men man blir nyfiken.
Det enda jag hoppas, håller tummarna för, det är att det inte är fler noir-filmer som på något sätt skulle ogiltigt förklara den här topp 20-listan.
Noir-historien måste ju ständigt skrivas om.
Sant!
Så det är liksom den reviderade listan som vi måste ta oss an.
Helt korrekt, jag glömde det. Någonting jag har varit lite nyfiken på också under den här tiden, det är att aldrig någonsin så har man väl sett begreppet NFT snurra så mycket. Det spelar egentligen ingen roll vad man tycker om det. Och liksom,
vi har inte pratat någonting riktigt om NFT, va?
Nej, behöver det pratas om?
Nej, absolut inte. Nej. Jag tänker det är alldeles för många som pratar om det redan. Så att jag ser det som ett understreck att vi inte har tagit upp det. Men det hade ju kunnat varit någonting som vi skulle kunna ha snöt in på en gång i tiden.
Men en bieffekt av det där är väl ändå att det är väldigt intressant hur det går för vår Ethereum-investering.
Mm.
Har vi någon update på det?
Ja, jag minns inte. Minns du när vi körde update senast?
Då var vi ungefär en 1000-lapp plus från vår ursprungligen investerade 1000-lapp.
Okej, det är inte längre än... jag trodde att vi hade gjort det mer nyligen än så. För mycket riktigt, i och med NFT-explosionen, eller vad fan man ska kalla den, i höstas, så har ju... det har ju gått väldigt bra på slutet för oss, ska vi säga. Det här kommer ju inte ni se, men jag håller upp alltså bilden och ser en liten graf här.
Mm.
Det liksom gick ju segt för vår Ethereum-investering. Vi hade liksom en liten spik där i våren 2021 som sen dalade av. Men sen i somras då, så eller snarare i höstas, så har det ju liksom gått spikrakt uppåt. Under det senaste året då, så har vi haft en utveckling på en ökning på 97%, så vi har nästan dubblat pengarna bara det senaste året. Så att just nu då, vi gick ju alltså in med en 1000-lapp i Ethereum, just nu så är vi goda för 3200 kronor. Så vi har ju tredubblat pengarna, vilket ju ändå får kännas bra. Men vi får se hur 2022 kommer behandla vår lilla portfölj här. För de senaste månaderna så har ju det här NFT-intresset mattats av lite grann. Man har kanske insett att det här inte är riktigt allt vad som har lovats. Och det senaste kvartalet då, så ligger vi ändå totalt på minus 30%. Så att det har börjat mattats av. Kanske var det liksom... kanske var en peak all time, och som vi såg där i höstas, så kanske var det då vi skulle ha sålt, men vi har väl diamond hands i det här.
Definitivt. Vi är herren ger och herren tar.
Men samtidigt säger jag så här, vi vill ju inte buy the dip, som det heter. Alltså skicka in mer pengar, utan vi sitter väl stadigt på den här 1000-lappen.
Det tycker jag. Det får bära eller brista. Men ja. Har vi någon liksom... Man är så himla orolig att man liksom... Om vi skulle säga så här, säg att vi skulle gå upp till 10 000 då... Och så säljer vi. Då är man ju orolig att man om 30 år sitter där och bara fucking hell. För vi hade kunnat varit miljonärer nu.
Mm.
Så jag tänker att man kanske inte ska sikta in sig på att sälja med vinst. Utan att man bara liksom ska betta på framtiden.
Men ska man, ja, så kan man göra såklart. Men ska man göra så här då, för att få någonting kul att se fram emot. Ska vi göra så att om vi går upp till 10 000... Och det här kan ju vara år bort såklart. Men om vi går upp till 10 000, då kan vi kan ju plocka ut 5 000.
Ja, det är sant.
Och så köper vi sprit för det.
Mm.
Och sen så låter de andra 5 000 ligga kvar helt enkelt.
Det blir en bra podd.
Ja, det blir kul. På tal om bra podd. Jag har senaste månaden lyssnat på en podd som heter Things Fell Apart. Har du hört den?
Nej.
Det är en podd gjord av en brittisk journalist som numera bor i USA, som heter John Ronson. Jag tror att vi har pratat om John Ronson några gånger i Oddpods historia. Kanske mest känd för att ha skrivit boken Men Who Stare at Goats.
Yep.
Som handlade om den amerikanska militärens olika experiment, eller om man ska kalla det, på 60- och 70-talet, där de investerade pengar i att utforska olika paranormala och spirituella saker. Man skulle utbilda framtidens krigare som skulle vara mer någon form av så här, mentala Jedi-soldater än den liksom gamla vanliga figurer med gevär. Det finns en scen i boken som jag tänker illustrera lite grann vad det här handlar om. Hur någon form av guru förklarar för någon slags major inom den amerikanska militären att
när jag har utbildat dina soldater så kommer ni inte längre behöva spränga murar, för ni kommer kunna gå genom väggar. Varpå då den här majoren blir väldigt imponerad, och sen så lämnar den här guren mötet, och sen hör då sekreteraren hur den här majoren liksom dunkar i väggen när han försöker gå igenom väggen in i sitt kontor då. Mycket, mycket sånt. John Ronson har sen då skrivit massa andra böcker. Han skrev en bok för några år sedan som jag har tänkt otroligt mycket på, som känns som att den har fångar samtiden väldigt, väldigt bra, som heter So You've Been Publicly Shamed, och handlar om att internet och sociala medier har tagit tillbaka en ganska liksom gammal medeltida skamkultur i det västerländska samhället, där man liksom, om någon gör någonting, gör bort sig på något sätt eller gör någonting som är fel, då får man liksom löpa gatlopp i sociala medier. Och att det är liksom väldigt mycket så här, han jämförde med gamla straff på medeltiden med så här skampålen och sånt, att man ska liksom skämmas över det man har gjort. Och så träffar han en massa personer som har fått sina liv slagna i spillror på grund av olika saker de har gjort på internet. Väldigt, väldigt intressant bok som jag känner fångar mycket av vår samtid. Sen dess har han gjort mycket poddar av skiftande kvalitet. Hans senaste podd heter Things Fall Apart och handlar om The Culture Wars. Hur känner du för The Culture Wars? Är du en soldat?
Jag tänker bara på den här t-shirten. They made you fight the culture war so that you didn't fight the class war. Jag tror att det är en t-shirt.
Borde vara mitt annat.
Ja. Jag har sett det motivet i alla fall i olika sammanhang, och jag tänker att det är nog rätt legit om man tänker på den vita amerikanska underklassen. Arbetarklassen kanske man ska säga.
Mm. Eller hur menar du då?
Ja, men där i USA så är det ju ändå liksom extremt på ett annat sätt än det kanske är i Sverige, även om det liksom tar sig liknande uttryck. Men det finns ändå en så här, i USA så blir det ändå mer tydligt när en sån här multimiljonär, miljardär som Trump kan bli president på genom liksom att dogvistla rasism och liksom att tilltala rednecks som i själva verket kanske skulle må, alltså de skulle förbättra sin tillvaro genom att rikta sin frustration någon annanstans så att säga, än mot folk som bara råkar se annorlunda ut än dem.
Absolut. Och man kan väl säga så här, alltså culture wars, om man ska beskriva vad det är för någon som inte vet alls vad vi pratar om, så kan man väl säga att det är egentligen bara en klassisk uppdelning mellan två olika idéer. Alltså två olika världsåskådningar som clashar och leder till massa konflikt i samhället. Och det kan man kan säga är liksom lite utmärkande med vad som utgör bara det här och vanligt tjafs är väl att det ofta grundar sig i att man har helt olika syn på vad verkligheten är. Alltså till exempel ett snällt exempel skulle kunna vara exempelvis då klimatdebatten, om man nu vill använda ett uttryck från The Culture Wars i princip, att man skulle kunna debattera klimatet. Men att man då, istället för att man debatterar hur man löser klimatkrisen, så är istället debatten, finns klimatkrisen? Alltså, och det leder till att man inte kan lösa klimatkrisen, därför att om man inte ens kan komma överens om problemet finns, då kan man inte heller diskutera hur problemet bäst löses. Det är ett typexempel på culture wars, men det kan också vara saker som QAnon och annat, där vissa människor tror att världen fungerar på Pizzagate exempelvis, ett klassiskt culture wars ögonblick. Massa människor på nätet tror att en sak finns, och det formar hela deras syn på hur världen är uppbyggd.
Ett klassiskt svenskt exempel i samma skola, det är väl liksom de som tycker att Astrid Lindgren skulle ha Nobelpriset.
Ja, bra, bra exempel.
För det är liksom...
För att de inte har förstått vad Nobelpriset är.
Ja, exakt. Och sen kan man ju... Då är inte diskussionen är Nobelpriset rätt uppsatt. Utan det är liksom premissen...
Precis, frågan borde Astrid Lindgren få Nobelpriset. Det är en false premise.
Så att... Ja, exakt. Exakt. Men den... alltså, den diskussionen kommer ändå alltid vara där för att... de som sätter upp premissen för Nobelpriset och de som tycker att Astrid Lindgren ska ha det, de lever ju delvis i olika världar utan att lägga någon vikt vid vilken värld som är bäst.
Ja. Men just det där att lägga vikt vid vilken värld som är bäst är liksom lite grann nyckeln till Culture Wars. Jag tänkte komma till det. Det John Ronson gör genom den här serien i alla fall, att den har undertiteln Strange Tales from the Culture Wars, och han då, varje avsnitt handlar om liksom ett case. Och det som är utmärkande intressant, ett case är till exempel en person som blev helt besatt av Pizzagate och till slut tog livet av sig. Inte tog livet av sig, men dog i en olycka på en bro. Vilket ju då bara ledde till att massa personer då som trodde på Pizzagate menade att han blev ju mördad. Det var ju ingen olycka, så att säga. Det är ett väldigt samtidigt exempel. Men det som är mest intressant med den serien är att han försöker liksom spåra ursprunget på många sätt till vad Culture Wars är. Han har då liksom någon slags tes i att The Culture Wars i den formen vi känner det föddes i USA på många sätt på 80-talet. Och att den... Vad säger man på svenska? Den evangelistiska kristna högern började trycka mycket på sina idéer. Och framförallt fick väldigt mycket utrymme med sina idéer. Och det här ser liksom John Ronson till någon slags... Att här sker en uppdelning mellan liksom folk som då är ombord på det här tåget och folk som inte är ombord på det här tåget. Man liksom så här ändrar samtalet om abort. Det börjar bli liksom så här snacket om hårdrock, att hårdrock är farligt och så vidare, föds liksom under den här perioden. Ett avsnitt som var bäst handlar mycket om den här satanismpaniken som fanns i USA på 80-talet, att folk började se att det fanns satanister överallt, och det liksom i varenda liten amerikansk småstad så pågick det satanistiska riter, menade liksom folk, när då i själva verket det här var kanske någonting som en ytterst, ytterst liten minoritet möjligtvis pysslade med. Men det här fick mig att tänka på en sak, att så här, dels så började jag tänka mycket på när jag lyssnade på serien, att det är på något sätt tydligt att så här, The Culture Wars egentligen bara är någonting som har funnits för alltid. Alltså det är i grunden en moralpanik som får för stora proportioner. Alltså någon förfasas över att någonting i samhället är dåligt. Och sen då så leder det till en konstig idé om hur samhället fungerar. Det kan liksom vara... Ja, alltså Pizzagate. Man ser att så här, Clintons har jättemycket makt. Och sen så leder det till att man börjar försöka tänka på varför har de så mycket makt? Och sen föds en jättekonstig idé att jo, men det är för att de har en pedofilring där de offrar barn. Which doesn't make sense. Men man letar mönster och förklaringar på varför någonting som är fel är som det är, så att säga. Men det är ju ett exempel då som är väldigt samtida, men det är ju saker som har hänt alltid. Alltså en gång i tiden så förfasade man sig över liksom fiolmusik och att det väckte djävulen i unga, så att säga. Det är ju liksom exakt samma idé, och de flesta tycker att det är knäppt. Men som det jag liksom har tänkt mycket på är den här tesen på 80-talet. Om att så här, det som hände och det som är kanske intressant med Culture Wars är att media behöver liksom raffinerade och kittlande takes. Och då gör media så här, om man har ett tv-program till exempel, då bjuder man in någon som säger det finns satanister överallt. För det är en väldigt spektakulär take på verkligheten. Och så låter man den personen liksom prata. Och så är det då en liten klick människor som tänker, ja, det här är ju för jävligt. Det här måste vi göra någonting åt. Och som helt enkelt då köper den här världsbilden. Och så blir den här minoriteten då kanske till och med organiserar sig. De får till saker som parental advisory-grejer på skivor och annat. Men och då blir liksom så här, det stora problemet blir liksom sen liksom 30 år senare, alltså i vår tid, när internet dels gör det möjligt för de här människorna att organisera sig i mycket, mycket större utsträckning, men framför allt föder den här idén om liksom, som debatteras i Sverige just nu, med att man måste lyssna på alla åsikter, man måste diskutera alla åsikter, för det är det som på något sätt gör att de här sakerna kan få fotfäste. Tror jag har rätt i det här?
Delvis, men jag tycker du missar en sak, och det är att jag tycker inte det bara handlar om moralpanik och rädsla för någonting nytt, utan jag tycker också att det nästan alltid finns ett ganska stort mått av intolerans och liksom att trycka dit folk som tillhör minoriteten eller går utanför normen. Jag tänker exempelvis på alla de här som håller på att arrangera straight pride-parad därför att de tycker att liksom, det är så mycket bögar i media, de håller på att ta över, liksom sådär. Och det är liksom i deras värld, de fattar, alltså antingen så har de fattat att vi har suttit på privilegiet jämt och nu är folk inte nöjda med att vara förtryckta. Antingen så fattar de det, det tror jag inte. Eller så är det liksom bara så här, tanken på att synliggöra folks rättigheter, att det på något sätt skulle ta ifrån dem deras rättigheter. Det är liksom inte ett nollsummespel. Alla kan ha rättigheter på något vis. Men där tycker jag att det finns liksom i den sortens kulturkrig, eller vad man ska säga, så finns ju alltid ett väldigt stort mått av intolerans, och att man diktar upp de här historierna om att liksom, ja men det finns ju tusen såna där påståenden om att så här, år 2035 så kommer fler prata arabiska än svenska i Sverige. Alltså den typen av liksom, just främlingsfientlighet är väl liksom ett enkelt sätt att, där man kan se det här, men jag tänker att det även finns på massa andra, alltså hur man behandlar konstnärer till exempel, alltså så här, performancekonstnärer och Ivar Arpi lever liksom i två olika världar på något vis, och där är det liksom bara den ena sidan som ifrågasätter den andra sidans existens, så att det är, jag vet inte, jag tycker att det kommer med någon form av rädsla slash förtryck av det som inte är norm också.
Men det tror jag du har, intolerans tror du har helt rätt, det är en viktig beståndsdel, men jag tror ändå att den också handlar om moralpanik, för att den handlar om en rädsla för liksom det okända. När man är rädd för hårdrock så är man liksom inte egentligen rädd för att hårdrocken är farlig, man är rädd för att den är ny och okänd, så att säga. Precis på samma sätt som att man är rädd för människor som har en annan hudfärg, därför att man känner inte människor som har den hudfärgen, och därför tänker man att det där verkar konstigt.
Förutom Milos på pizzerian, han är schysst.
Ja, men exakt. Så att jag tror att vi håller med varandra. Jag tror inte att det bara handlar om saker som är nya. Men jag tror ju verkligen att det är inte en unik take på många sätt. Men just att så här, jag tyckte det var något intressant i att så här, det den här podden ringade in, som John Ronson aldrig säger, men som jag insåg på något sätt, var just att så här, det sker en grej på 80-talet med att liksom, man gör innehåll av dårpipporna, så att säga. Och det är ju någonting vi liksom ser väldigt mycket idag. Och det gör att dårpipporna blir fler. Därför att de liksom blir stärkta av att de får utrymme, så att säga. Jag tror ju verkligen inte att liksom, om pandemin hade kommit på 60-talet, så tror jag liksom inte att det hade varit massprotester på Plattan i Stockholm mot vaccineringen. Just för att så här, det hade inte gått att organisera, eftersom att den liksom så här, hårt kontrollerade medien hade inte liksom släppt fram de sakerna i den utsträckningen som man gjorde nu. Alltså det hade säkert diskuterats, men man hade liksom inte liksom uppbringat utrymme till de här människorna på det sättet som man gör nu. Och i och med då att liksom internet gör att alla kan bygga sina egna medier, så kan man också sen då, om man liksom driver sin lilla blogg där man, med antivaxare, så kan man sen också då driva det väldigt attraktiva narrativet med att de stora medierna pratar inte om det här. De tystar det här. Så får man ännu mer vatten på sin kvarn. Liksom. Men jag svamlar lite om det. Men tyckte man det här med Culture Wars låter intressant, så lyssna på podden. Det är inte John Ronsons bästa grej han har gjort, men mycket bra cases och intressanta intervjuer och diskussioner med folk.
Vi kan väl uppehålla oss lite vid det här bilden av framtiden. Alltså 80-talet ser du som en brytpunkt. Det är jätteintressant, för att jag har i mina anteckningar om de filmer som vi har tittat på till den här veckan också skrivit massa om 80-talet faktiskt. Du var inne och tangerade jättemycket av det som jag hade tänkt säga. Det var ju nämligen så här att vi såg till denna vecka två stycken filmer som utspelade sig 2022.
Två klassiker.
Två riktiga klassiker. Dels Soylent Green från 1973, tack. Och sedan Flykten från Absalom från 1994. No Escape på engelska. Jag har ju otroligt mycket mer att säga om Flykten från Absalom.
Jag har en, är det sant? Vad kul. Jag har ganska lite att säga om Flykten från Absalom. Så vi börjar med Ray Liotta och Lance Henriksen och deras kamp mot, vad heter det, fängelsekomplexet på den här ön i Flykten från Absalom.
Japp.
Det blir ju spoilers av de här filmerna nu, men vem fan bryr sig? Alltså så här, ni som är känsliga för spoilers av Soylent Green och Flykten från Absalom, ni, det är självbedrägeri. Ni bryr er inte om de här spoilerserna egentligen, för det här är inte filmen man bryr sig om.
Flykten från Absalom såg jag på bio, och jag kommer ihåg det extremt tydligt.
Är det sant?
Ja.
Vad glad jag blir.
Det var så här att min mor jobbade som försäljare på godisföretaget Fatser. Och då hade de en sån här, eller om det var Cloetta. Hon jobbade på flera nämligen. Så det, antingen Cloetta eller Fatser. Och då var det så här att de jobbade på, alltså om en butik köpte in en viss mängd av deras varor och skyltade på ett visst sätt och sånt, så fick de biobiljetter som tack för det. Så morsan hade liksom långa rullar av fribiljetter till bio som låg hemma, och de hade ett bäst före-datum, och de tog aldrig slut. Så att jag var liksom fri att plocka där när det började ticka ut, så att säga. Vilket gjorde att jag och min kompis bara tog liksom en näve fribiljetter och åkte in till Filmstaden på Sergels torg. Eller det var inte Sergels torg då, det var innan Filmstaden Sergels torg. Det var den gamla Filmstaden som låg på Regeringsgatan. Och så var vi bara där en hel dag och kollade filmer. Och det här var en sån, jag minns det här så jättetydligt från att det var en sån sittning. När 13.00 en tisdag, man har skolkat från skolan, sitter inne och kollar vad som än går på något vis. Och tanken på att det är 2022 är ju underbar i öppningssekvensen. Det är 3 minuter av liksom, det kommer in en liksom transport, en sån här monorail transport. Fångarna ombord har halsfängsel på sig. Det är någon slags rymdskeppsestetik, hologram som hälsar dem välkomna till anläggningen. Det är alltså ett högsäkerhetsfängelse som inte finns på någon karta, dit bara de värsta och sämsta skickas. Och vi får ju då följa när en av dem gör sitt bästa för att försöka ta sig därifrån. Och jag fick någon sån här, när jag satt och såg det här så började jag tänka på just den här tiden, 94. Och just de här extremt mörka bilderna av den framtida fängelseindustrin som kom då. Jag tänker på alltså Robocop från 87 är väl den första kanske sådana. Men sen har vi liksom en hel linje med sådana här filmer med så här Demolition Cop, Fortress med Christopher Lambert,
just det.
Wedlock med Rutger Hauer, Alien 3 är samma tema.
Alltså, stämmer. Mm.
Just de här högsäkerhetsfängelserna där
idel ingen... kanonfilmer.
Ja, bara otroligt bra. Jag började gräva lite djupare i det där och hittade den här som inte fanns i sjön, men som den kommer från 1992. Den heter Prison Planet med taglinen Mad Max meets American Gladiators in the Ultimate Road War. Vad heter det? The summary på IMDb är: Blaine, now a freedom fighter, is forced to rescue a man and kill an evil tyrant. Har betyget 2,6 av 10.
Ja, det här kan aldrig ha släppts på DVD.
Nej.
Det här är en VHS-rökare ju.
Det måste det vara. Men om John T. Chance eller annan har Prison Planet av Armand Gazarian, eller Armand Gazarian, så langa USB-minne för...
Ja, gärna.
Den här vill man ju se. Men hur som helst så börjar jag tänka på så här, vad är det som händer där? Och då så kom jag ner just i kulturkrigen på 80-talet, där Ronald Reagan mellan 1980 och 1984 ökade FBI:s budget från 8 miljoner till 95 miljoner dollar när det kommer till drog, alltså the war on drugs helt enkelt.
Är det då den här three strike policyn introduceras i
USA? Så är det nog, ja. Så är det nog. Och då står det så här, historikern Elizabeth Hinton skriver att he led Congress in criminalizing drug users, especially African American drug users, by concentrating and stiffening penalties for the possession of the crystalline rock form of cocaine known as crack, rather than the crystallized methamphetamine that White House officials recognized was of a much larger problem among low-income white Americans. Så att mellan 80 och 84 så fängslas jättemånga afroamerikaner och man får slut på fängelseplatser. Det är då the private prison, liksom, innan dess finns inte det här privatägda fängelseindustrin. Så att den dyker upp där 85-86.
Fri fängelse, så att säga.
Ja, exakt. Så att det sker 85-86, Robocop kommer 87. Så att det finns ju en anledning till den här dystopin, varför man tänker sig 2022 då, vad har vi hamnat? Det kommer inte från ingenstans, det här. Det som jag tyckte var roligast med, eller roligast, det som jag tyckte var, förlåt, nu sitter jag och babblar, men jag måste bara säga det också, att mitt i filmen så ser jag en kille jag känner igen så otroligt mycket. Kan inte placera. Det här, jag blir så störd att jag liksom inte kan koncentrera mig på filmen. Så jag var tvungen att pausa, leta upp. Det är en liten roll. Jag var tvungen att leta upp vem det var. Det var Kevin Dillon. Okej, tänkte jag. Varför kände jag igen honom? Jo, The Blob från 1988.
Men vänta nu. Är Kevin Dillon för dig? Är det The Blob? Det är inte Johnny Drama från Entourage.
Nej.
Nej, okej.
Det är The Blob.
Ja. Mysigt.
Film jag sett många, många gånger. Ja. Så det gjorde mig glad.
Tillhör ju också det här segmentet av skådespelare som ändå finns ett gäng av mindre lyckade bröder. Man tänker att Kevin Dillons storbror, tror jag, Matt Dillon, är ju liksom en betydligt mycket mer aktad skådis. Inte för att Matt Dillon är liksom in the pantheon, men det säger ändå mer om Kevin Dillon att Matt Dillon är en ännu mer, vad heter det, uppskattad skådis. Ja, men kul att du kände igen honom därifrån. Det piggade upp. Men jag måste säga så här, var i då den här
fängelse, ideologiska fängelsefilmsvågen som du identifierar, som jag tror du har helt rätt i. Var placerar du Escape from Absalom? För jag menar så här, det finns ju någonting i den här filmen som är lite synd, tycker jag, med att det är 10 minuter fängelse i början och sen är det ju tribal wars i 1,5 timme som egentligen inte handlar så mycket om det här fängelset överhuvudtaget.
Nej, precis, utan där har ju, det sägs aldrig uttryckligen, men min tolkning var att liksom, för att tjäna ännu mer pengar, så fängelset är ju fullt, så att då så har de bara annekterat någon öde ö där de bara dumpar folk och låter folk liksom klara sig bäst de vill. Där har det växt fram liksom ett vidrigt samhälle där alla dessa livstidsdömda fångar bara äter varandra, typ flykten från New York style på något sätt.
Mm. Det, men det, jag tycker du ringar in någonting som, det förenar ju båda de här filmerna väldigt mycket, en slags här, vad händer när staten inte fungerar? Men båda filmerna misslyckas ju med att ta det som liksom är, finns i andra änden av spektrat i åtanke på något sätt, nämligen den råaste formen av kapitalism.
Mm.
Alltså om man tänker då det som, om Flykten från Absalom är någon slags framtidsvision över ett fängelsekomplex som har liksom havererat, så är ju liksom sanningen att om man tittar på hur det ser ut 2022 på riktigt i USA då, så har ju fängelsekomplexet havererat, men inte för att det har blivit som det är i den här dystopiskildringen, utan för att det har liksom blivit ett modernt slaveri av det, där man liksom frifräsare öppnar såna liksom mer eller mindre kommersiella fängelser där man då hyr ut fångarna som billig arbetskraft. Så kapitalismen löste det där med en annan typ av dystopi som ingen riktigt tänker på som dystopi istället.
Mm.
Och där tänker jag också att det finns flera beröringspunkter i Silent Green. Men vill du säga något mer om Flykten från Absalom innan vi går vidare till Silent Green?
Nej, alltså det enda är att jag tänker att vad jag tror är att när det börjar som idéfrö hos någon som börjar skriva på den här, så tänker jag att den förmodligen berör de frågorna du tar upp betydligt mer och är mycket mer en spegelbild av samhället i USA då.
Mm.
Men någonstans på vägen så blir det här liksom ett försök till en action blockbuster. Så.
Ja. Vilket är lite synd. Jag hade gärna sett mer av själva fängelset i Flykten från Absalom. Men det är ju ingen kanonfilm överlag riktigt. Men ändå mysig. Mysig DVD-rökare på något sätt. Men om man säger då att, så här, vad heter det, det finns kanske någonting som är kritiskt mot hur liksom de här fängelserna sköts i Flykten från Absalom, så är ju i Silent Green så är det ju mycket mer tydligt att det är staten som har havererat. Och det tänker jag också är liksom helt i linje med någon slags tidsanda där i slutet på 70-talet, där jag tänker det kalla kriget, det man är rädd för är att så här, staten kommer få makt och det kommer inte bli bra. Och dessutom då så introducerar Silent Green ett till element i sin dystopiska skildring som ju ändå träffar som handen i handsken, nämligen miljöfrågan.
Mm.
Det här är ju då någon form av en version av 2022 där det har varit någon form av klimatkatastrof, det är överbefolkat, det är mycket luftföroreningar och det här har då framförallt lett till att resurserna är knappa och folk har inte mat. Det finns en scen i filmen där en man ser en bit nötkött och börjar gråta. Vilket ändå hade någonting, tycker jag.
Ja.
Det var ett intressant grepp, tyckte jag. Men här, det är som sagt, här är ju väldigt tydligt att så här, det är staten som sköter det här. Och det är staten som liksom fungerar som någon slags förtryckare. För det är då en stat där ett liksom klassamhälle har löpt amok. Det finns en elit som fortfarande har tillgång till mat, medan den stora massan äter olika produkter från The Soylent Corporation, som Soylent, det är som smörgåsrån typ ser ut som. Det är då Soylent Red, Soylent Yellow och sen då givetvis Soylent Green, och den stora twisten på allt det här, det är ju att Soylent Green är gjort av döda människor. Vad tycker du om Soylent Green?
Jo, men jag gillar den. Alltså, det jobbiga är ju att den liksom träffar... Jag som är rädd för liksom klimatförändringarna. Man blir ju också så här... De kanske var 10 år off. Tänk om det var 2032 där handlar om, typ. Den lider ju dock av det klassiska, så mycket 70-talsfilm. Alltså, det är ju lättare för en film från 94 att låtsas att det är 2022. På många sätt, än en film från 74.
Jag tycker att det som man ser tydligast är svårast att ta höjd för den här typen, när man ska hoppa fram 50 år i tiden, det är ju liksom kulturella förändringar. Alltså, jag tänker hur den här filmen porträtterar kvinnor exempelvis, stämmer ju inte riktigt överens med samhällsutvecklingen, kan man inte säga. Och det tänker jag är liksom någonting som också är väldigt svårt att så här, föreställa sig, för att oftast när man gör en dystopisk skildring så är man ju mer intresserad av att skildra samtiden. Och att då ta höjd för att i framtiden så har människor liksom politiskt förändrats så här, är svår att skildra och svår att få till på något sätt. Så teknologi och samhället är enklare att liksom visa att det här har hänt. För det kan man på något sätt föreställa sig i mycket större utsträckning, tror jag. Men jag håller med om att så, den här... Alltså, en intressant aspekt tycker jag är att det som den här filmen missar mest är liksom att den materiella standarden har ökat. Alltså, det är lätt att när man skildrar en dystopi så vill man skildra en klassisk bild av fattigdom på ett sätt. Alltså, de här gatorna i New York där liksom allting har förfallit och människor är liksom helt utslagna. Man går tillbaka till någon slags liksom tidigt, eller liksom mitten, slutet på 1800-talet bild av den urbana förfallna miljön på något vis. När i själva verket då så är liksom det skrämmande med dystopin på riktigt, som man kan se nu, är ju att det kommer liksom vara att människor har det ganska bra materiellt. Man har bostad, man har liksom en mobiltelefon. Alla de här grejerna har de flesta liksom. Det är klart att jag säger inte att det inte finns fattigdom i världen. Det gör det såklart. Men i det här samhället som man skildrar på ska gå under, så ser inte undergången ut som medeltiden. Utan den ser ganska liksom modern och fräsch ut, med då problemet att folk ändå lever i extrem fattigdom och har otroligt stora sociala problem.
Det fanns ingen vårdcentral, men det fanns ett mäklarkontor.
Ja, men exakt. Exakt. Men sen, jag tycker ju att så här, det är ju en kul take på det. Jag tycker de skildrar det här liksom bristen på mat på ett ganska intressant sätt. Just det här med att liksom en man börjar gråta när han ser en bit kött är ju liksom någonting som jag tänker ändå vi kanske kommer få uppleva på ett plan, i och med att vår kost kommer behöva förändras. Visst, vi kommer liksom inte äta artificiella smörgåsrån som innehåller all näring vi behöver, men vad heter det, det kommer kanske vara en tid där en bit nötkött är någonting som man ser betyder mycket mer sällan än vad man gör nu. Och det tycker jag ändå att den närmar sig på något slags intressant plan.
Men det var väldigt roligt tycker jag att se de här filmerna. Och jag får se om det dyker upp några fler sådana future-spective grejer. Ta sig an.
Ja, men det är också så här, det blir... Som du var inne på med Flykten från Absalom, filmerna blir ju väldigt mycket en produkt av sin samtid, men... Det är ändå intressant med just liksom att man siktar på 2022 på något sätt som en form av milstolpe där allt har gått åt helvete. För när jag kollade liksom efter filmer som utspelade sig 2022, så var det, fanns ett gäng till, men de flesta såg liksom ut mer som, vad heter den, du, Prison Planet, alltså BOS-rökare. Men nästan alla handlade om att samhället hade gått åt helvete. Det var liksom inga som var så här, bara någon god story 2022 liksom.
Nej. Ja, det är perspektiv.
Ja.
Till nästa vecka så får vi skaffa oss lite andra perspektiv. Reacher har ju äntligen haft premiär. TV-serien om Jack Reacher. Tänkte vi kollar väl på första och andra avsnittet kanske, och så pratar vi lite om det.
Alltså jag har sett alla avsnitt redan.
Ja, jag är nästan där också. Jag har några kvar, men...
Ja. Men då vi säger så här, vi kan lägga det sist. Vi kollar på alla. Vi har sett så här, vi har också pratat om den boken som första säsongen handlar om, så att om man har lyssnat på det så har man redan fått alltihop spoilat.
Ja. Ja. Absolut. Du menar att vi ska prata om det nu istället?
Nej, vi pratar om det nästa vecka.
Ja, absolut. Det gör vi.
Men inte bara om första avsnittet, utan
vi snackar om hela. Ja. Reacher, och sedan så är det ju dags att hoppa upp på John till tjänståget igen. Vi såg ju faktiskt, jag har redan sett den, men jag ska se om den för att uppdatera mig. Laura från 1948. En film som tror jag är på fjärde eller femte plats på listan. Minns inte exakt nu. Men vi ser om den och fångar upp noir-tåget.
Och kollar även av vad som kan rymmas på John T. Chans nya USB-minne. Om det är från John T. Chans eller om det är nu viruset kommer. Vi får se.
Mm. Ha det bra så länge. Kul att vara tillbaka här framför mikrofonen.
Det känns skönt att ha tåget i rullning igen.
Ha det bra, så hörs vi.